Du kulturar och jag sjunger.
Fan vad fint.
Gött.
Då kör vi. He therefore turned to mankind only with regret. His cathedral was enough for him. It was people with marble figures of kings, saints, and bishops who at least did not laugh in his face and looked at him with only tranquility and benevolence. The other statues, those of monsters and demons, had no hatred for him. He resembled them too closely for that. It was rather the rest of mankind that they jeered at. The saints were his friends and blessed him. The monsters were his friends and kept watch over him. He would sometimes spend whole hours crouch before one of the statues in solitary conversation with it. If anyone came upon him, then he would run away like a lover surprised during a serenade. Detta är...
visst är det gåva?
Vad sa du?
Är det ringaren i Notre Dame?
Det är just vad det är. Detta är ju Quasimodo, den missbildade, får man väl säga, huvudfiguren i berättelsen. Och detta är Victor Hugo på engelska. Vi har ju mycket högskolepoäng i vår lyssnarskara, vi räknat ut, men vi kan ju inte dra, eller vi kan inte utgå från att vi ska kunna rakt av köra den på franska. Och jag hittar den inte på svenska, så att... Men här landar vi i alla fall. Det är, händer mycket i Paris, eller det har ju hänt någonting sedan igår som på något sätt alltid kommer att finnas med i stadens och landets historia. Det kändes faktiskt lite som ett sådär historiskt datum i framtiden. När man läser om Paris stad så kommer ju givetvis den 15 april finnas som ett sånt där datum då Notre Dame brann. Men jag tycker att det känns lite på sin plats också och minnas den här historien och vad den egentligen handlar om. För det är ju verkligen samhällets outcast på alla möjliga sätt som trängs i Victor Hugos klassiker, Ringaren i Notre Dame. Och detta är som sagt då Quasimodo, ringaren som egentligen bara hade de här gargoyles, eller de här, ja ni vet hur de ser ut, de här lite knasiga marmor och alla möjliga typer av statyrer väl, som sitter på både runt om på kyrkan och även där inne, tror jag. Det var hans enda riktiga vänner.
Någon slags orcher på Sagan om ringen-mål.
Mm, precis, det kan man väl nästan kalla det.
Jag vet att vi har pratat om det, du och jag emellan någon gång, om att franskan brukar ju benämnas som Victor Hugos språk, ungefär som italienskan alltid kallas för Dantes språk. Och jag tror inte vi har något motsvarighet på svenska. Alltså Shakespeare, engelskan är Shakespeares språk.
Mm.
The language of Shakespeare.
Franskan är faktiskt la langue de Molière, skulle jag vilja säga. Det är det man brukar säga.
Då tror jag att det finns en pågående debatt, eller i alla fall en debatt nu där.
Det hade ju, allt annat hade förvånat mig. Mm. Men precis, nej, men Hugo är ju den stora, den liksom stora franska tänkaren par excellence. Molière var ju mer dramatiker, men Hugos ande svävar ju mycket mer över det franska intellektuella arvet, såklart.
Det finns ju en oerhört sån symbolisk, kraftig och talande, ett citat alltså, som man skulle kunna använda just idag. Det slår mig att jag inte har läst någon i internationell eller svensk press som har tagit upp det. Vad Victor Hugo ska ha sagt på dödsbädden, det allra sista innan han somnade in. När han sa, och vi tar då in det med Notre Dame-branden som fond här. Han ska ha sagt, jag ser svart ljus.
Se där, ja.
Jag tycker det är en oerhört vacker hållning som man kan bära med sig ut i livet så oerhört ofta. Att,
verkligen.
Till och med mörkret kan man se som ljus. Men det är spännande, det uppenbara som du är inne på, såklart, att det är i litteraturen så är det ju de utstöttas och svagas och fulas upprättelse som brann upp på något sätt. Alltså Quasimodo som någonstans står för det. Och det är klart att kopplar man ihop det med vår tid så blir det ganska kraftfullt så.
Precis. Ja, men även Esmeralda som är sigenarkvinnan som alla förälskar sig i, men som ändå inte, som inte ens på den tiden hade någon plats i det västerländska samhället, och ännu mindre nu, även om vi inte benämner dem senare längre. Så att det finns ju mycket, ganska mycket aktuella ämnen i den här historien. Jag tror att det finns också väldigt många olika sätt att se på den här branden. Alltså det är klart att det är en religiös tragedi för många. Jag stod ju på den högra stranden och tittade på branden igår kväll, och det var ju många som grät och folk som bad och Ave Maria hit och dit och så. Men sen finns det ju såklart alla som sörjer ett arkitektoniskt mästerverk. Och vi har inte hört så mycket från världens förenade gottare, vilket jag sörjer lite grann. Kan inte de också få komma till tals?
Jag tror att de eventuellt vaknar sent.
Ja, du kan ha någonting där. Ja, precis. Men jag skulle gärna vilja också se någon form av uttalande från den lite mer populärkulturella gott-sidan. För att det är ju världens första riktiga gotiska kyrka som brann upp i natt. Nu är inte skadorna riktigt så stora som man trodde då, men taket är ju helt borta och fasaden är förstörd på många håll och så.
Mm, och var finns Fredrik Strage när man behöver honom som mest? Nej, men det spelar väl rakt innan sådär, alltså vår tid är ju väldigt förtjust i sin sådär eskatologiska hållning, alltså tanken på att vi lever i den yttersta av tider och snart är allting över och så. Det är klart att om en vad är det, 800-900-årig kyrka brinner upp, så spelar det ganska väl in i ett aktuellt narrativ. Men som en stor tänkare sa en gång, history, it is what it is. Den kommer byggas upp igen, har Macron stått och lovat med där på rösten. Och
ja.
Det är en tragedi såklart, en enorm förlust, men historien rör sig ändå framåt.
Ja. Fotbollsvärlden ska ju hjälpa till med detta. Jag vet inte om ni har hunnit plocka upp det, att finansmannen François-Henri Pinault har skänkt 1 miljard kronor bara sådär över natten till uppbyggnaden av den här katedralen. Han är ju ägare av klubben Rennes, Stade Rennais. Där vi har Jakob Johansson tillbaka i spel i helgen för övrigt efter skadefrånvaro. Han är också gift med Salma Hayek, vilket ju är...
Inte Jakob Johansson, va?
Nej, nej, just det. Vilket ju gör de här mixade zonerna efter en PSG-ren till exempel till ganska speciella händelser. För hon dyker upp där och ger ofta lite kommentarer så.
Paris Saint-Germain, it's an amazing team. I have to say, it's sublime. They play so well. And it was like David and Goliath with only 9 players and the goalie is not here. And to see how much heart the team put into it, it's chapeau.
Hon älskar fotboll väldigt mycket, Salma Hayek, och har gjort en väldigt rolig, kom jag på nu, imitation av fransmäns förhållande till fotboll, som vi ska se till att den läggs upp på Twitterkontot Podcast Radikal, när hon jämför med sitt mexikanska arv och hur passionerad man är och hur folk sitter och liksom sjunger och vevar och dricker öl, och fransmännens lite mer avmätta inställning till fotboll när det blir mål. Ganska kul att se. Jag tror att det var hos någon av de stora amerikanska talkshow-världarna som hon gjorde denna mycket roliga imitation, som till och med fransmännen skrattade lite blaserat åt, och givetvis, de kunde ju inte skratta ihjäl sig. Men...
de gör ju inte, hade de varit mexikaner hade de skrattat högre kanske.
Ja, jag kan tänka mig att de skrattade läppen av sig.
Man är nyfiken på om Pinot, om det finns någonting i avtalet där när han skänker sin miljard. För det är pengar, som mamma alltid sa, att 1 miljard här och 1 miljard där, till slut så blir det pengar. om det står där att ja, jag skänker min miljard, men då ska kronan vara Louis Vuitton-loggan.
Det är väl inte omöjligt. På tal om Louis Vuitton så har ju Bernard Arnault, som är världens tredje rikaste man, världens överlägset rikaste fransman, och som startade det här, eller som äger Louis Vuitton bland annat. Han äger ju hela den där, en lyxkavalkad kan man säga av märken. För det är inte Pinot, utan det är Arnault som gör det. Han har skänkt 200 eller 300 miljoner också till detta. Och här någonstans började jag nästan bli alltså pyttelite provocerad. Det finns ju ändå vissa globala tendenser just nu i opinionen om tax the rich och så vidare. Och hur mycket alla de här ultrarika i världen, alltså de 1% rikaste eller kanske 0,5% rikaste människorna, skulle kunna till exempel sätta stopp för global uppvärmning och så vidare, om de la alla sina pengar på det. Ja, det, man kan inte anklaga någon för att skänka pengar till att bygga upp en kyrka, förstås. Men lite beklämmande att det är så jävla att hosta upp en miljard, som sagt, över natten här. Men en sån som Arnaud, som hotade med att dra med alla sina tillgångar till utlandet när François Hollande, förra presidenten då, introducerade den här 75%-skatten mot, eller ja, riktad mot de allra största tillgångarna i Frankrike för några år sedan. Då var det liksom, då höll han lite hårdare i plånboken. Så att det finns ju givetvis ett visst mått av populism i detta. Det är ganska lätt att göra sig omtyckt just nu i Frankrike om man har mycket pengar och är beredd att lätta lite på plånboken.
Ja, man kan ju tänka sig att de skulle kunna rösta upp innehållet i Notre Dame. Alltså det psykologiska innehållet, värdet i diakonin och kyrkan och kärleksbudskapet och så vidare. Det kanske kostar lite mer och syns inte lika mycket om man gör det, men absolut. L'ange du Seigneur porta l'annonce à
Marie. Et elle a conçu du Saint-Esprit. Simon Bank, vad har du gjort sen sist?
Jag har väl sett en del på fotboll faktiskt. Följt Premier League-kampen. Liverpools väg mot den där titeln, det är fortfarande som man sitter och undrar lite hur ska de lyckas missa den här gången. Men de har i alla fall tagit sig dit att om de missar nu så kommer de göra det på ett storslaget sätt. Så att antingen så vinner man en fantastisk berättelse eller så vinner de sin titel. Så det kommer bli stort och fint. Och sen har vi totat ihop en del allsvenska på det också. Det är väl ungefär det. Jag vet inte om du har konsumerat mer eller bättre fotboll.
Nej, jag har nog konsumerat ungefär samma fotboll samt lite Champions League då förra veckan. Och ja, småkonsumerat kanske också uppgörelsen i franska ligan, eller D1 heter den ju, damligan. För det var liksom, PSG visades ingen som helst barmhärtighet av Lyon när det här sista mötet mellan de två klubbarna står. Det är ju alltid de matcherna som avgör ligan och de avgörs ju nästan alltid till Lyons fördel, och den här gången så var det en ganska uppsnackad match på förhand.
Publikrekord där också, va?
Ja, inte omöjligt.
Jag tror det var 25 000 franskt publikrekord för ligafotboll.
Ja, du ser. Ja, precis. Jag var ju i Lyon för ett tag sedan, då var det väl... Nej, jag var inte alls på plats, jag var sjuk. Gud, jag ljuger. Men Lyon tog emot Wolfsburg och jag skulle ha åkt dit, kan vi säga. Och då var det väl en 18 000 någonting, kanske 20. Så att, ja, stora steg. Det blev ju en defilering, 5-0 till Lyon-tjejerna. Och ganska bra jabbande så där på sociala medier, så både inför och efter matchen. Och på ett sätt som jag tror också att damfotbollen mår ganska så bra av.
Jag har bara sett highlights-paketet, men det ser man ju Ada Hegerbergs kvalitet, inte bara som målskytt så där, utan hon som passningsspelare och fotbollsanalytiker, fotbollshjärna också. Riktiga kvalitetsmål i princip rakt över hela linjen där.
Just det. Och även som, skulle jag säga, mottagare av målfirare. Det är ju inte jättevanligt heller när man ser på damfotboll att de kastar sig, hoppar upp på varandra på axlar och i famnen och så, men där står hon också väldigt med fötterna på jorden, så att säga, norskan. En riktig stenstod, om vi ska koppla samman med Notre Dame.
Just det, Ada Hegerbeck och Quasimodo, de kopplade ihop glatt.
Ja, utan att tveka.
Snyggt det. Jag har ju också följt, alltså Champions League såklart, men också Europa League ju. Och det häftigaste där var ju utan konkurrens Benfica mot Eintracht Frankfurt. Matchen, man blev lite bestulen på den, trodde man, med tidig Ndicka utvisning i Frankfurt och sådär. Men det blev ju matchen då, det blev en stor match och det blev ju det stora internationella, får man väl säga, genombrottet för João Félix. Han som då rankas som Portugals nya stora grej. Han gjorde hattrick där, yngst i Europa League-historien om att göra hattrick. Och hans historia har ju då berättats en del sen dess. så att vi kan väl göra det här också. Mm. För enkelhetens skull. Han är ju väldigt delikat, liten. Han ser ut så här cherubartad så. En väldigt liten pojke. Och har alltid varit en väldigt liten, tunn pojke. Och började sin fotbollskarriär egentligen i Porto faktiskt. Hans pappa och mamma körde honom till Portos träningar 5 dagar i veckan. Från att han var då 7 år gammal ungefär. 1,5 timme enkel resa 5 dagar i veckan. Ja, hårda bud. Och han, Joao Felix, har själv då berättat om hur han brukar alltid spela fotboll med lillebrorsan hemma i köket. Jämnt och hela tiden. Och sen så fick han inte vara kvar i Porto. De trodde inte på honom. Han var lite för fysiskt klen helt enkelt.
Just det, den där gamla ursäkten.
Den där gamla ursäkten, och det var ju knasigt, speciellt som hans pappa då, Carlos, är en gammal fystränare. Han var i Tondela, den här miniklubben som har varit uppe i högsta ligan. Och hjälpte honom bygga muskler och sådär. Och sen så slog han ju då igenom i Benfica, yngst någonsin om att göra mål i B-laget i då andra ligan, där som Victor Nilsson Lindelöf spelade. Han var med och sänkte Sporting när Cristiano Ronaldo satt på läktaren och Ronaldo fick höra att det var kul att du var här, för nu fick du se den som är ännu bättre än vad du är. Mm. Eller kommer bli. Mm. Men själv så har då Joao Felix sagt att nej, men det är min lillebror Hugo som egentligen är den stora talangen i familjen.
Okay.
Och det där fick ju sin lilla fina twist då i helgen efter hattricket mot Frankfurt, när då Benfica möter Vitória Setúbal och Joao Felix gör mål igen, hans 11:e ligamål för säsongen, och sticker ut och ska fira mot kortsidoläktaren och gör någon slags ansats till en sån här cool Mbappé-målgest, vet, korsar armarna över bröstet och ska se lite oberörd ut. Och så spricker allt det där för att han ser vem som står 3 meter framför honom. En bollkalle som då såklart är hans lillebror Hugo.
Just det.
15-åringen. Och Hugo Felix kramar om honom, får ge massa intervjuer och har då såklart själv också skrivit ett långt kontrakt med Benfica. Han är 15 år, har gjort 11 mål på 14 matcher med Benficas U15-lag. Det var helgens allra sötaste bilder. Mm. De där ska ju också ut på Twitter-kontot Podcast Radikal för den som är sugen på dem.
Ja, de var väldigt gulliga. Det är ju, vi har ju någon form av lågintensivt familjetema, känns det som, i podden när vi diskuterar det här. Varför kan man bli lika bra som sin pappa och så vidare. Men bröder inom fotbollen är ju ett helt eget område, skulle jag säga, som är värt att grotta ner sig i. Där det finns en hel del förstås exempel, men kan man känna ibland kanske ändå förvånande få, eller förvånansvärt få. Och systrar också för den delen finns det ju en del exempel på, men det känns som att i många familjer så finns det nog bara plats för en stjärna. Mm. Det blir intressant att se vem som blir största av de här, på samma sätt som Zidane-klanen väntar ju på sin största talang, som är yngst väl, näst yngst kanske.
Just det, men oftast är det väl att någon sån traditionell familjedynamik, att det är oftast det lillebror som blir bäst, alltså de sa lillebror Simon. I många familjer att du har liksom alltid en storebrorsa som du ska slå och bli bättre än och sådär. Mm. Problemet uppstår väl om storebrorsan är lite för bra. Mm. Eller stora syrran. Då blir det lite för jobbigt och då kanske man hellre viker sig i förtid. Eller ger sig på och blir, jag vet inte, blir sportjournalist eller något stället.
Ja, är jag att frakta?
Oh nej.
Nej.
Eller ja, det är väl det som folk gör mest hela tiden, men det ska man inte.
Nej. Man kan försöka låta bli i alla fall.
Fotbollny radikal.
Det har ju varit en del tråkigheter också, både i helgen och generellt på slutet, inom, inte minst inom Premier League. Vi har ju ett helt radband av i första hand, ja, en hel del brittiska och, men även utländska spelare som har det gemensamt att de är svarta, eller i alla fall icke-vita, eller kanske muslimer, som har utsatts för rasistiska sånger. Ni har ju hängt med i det här såklart. Raheem Sterling är väl det största och mest omtalade exemplet. Mohamed Salah nu allra senast, som blev utsatt för islamofobiska ramsor, får man väl kalla det. Och Och det har ju, ja, vi har ju Juventus med Moise Keane. Jag måste säga att jag är pyttelite osäker på uttalet, för nu hör jag det bara i franska medier. Men vill du korrigera mig, så är det nu eller aldrig.
Ja, det är taget. Moise Keane. Men ja,
kör. Ja, det var helt fel med andra ord. Kalidou Koulibaly såklart i Napoli.
Och Mohamed Salah i Liverpool.
Jag pratade ju om honom alldeles nyss.
Ja, du ser. Jag hängde inte ens med. Jag var för inne på en massa andra saker.
Just det. Du tänkte lite så här, nu, här säger jag någonting och så upprepar du det som man, och så kanske jag ska säga så här, ja, precis. Gud, du har helt rätt, Simon. Att jag inte tänkte på det.
Tack.
Det var också, vi har också haft ett fall alldeles nyligen av Southampton-supportrar som har sjungit då förintelseramsor mot Tottenham. Som ju, av någon anledning så är det nästan det som är det mest chockerande. Jag vet inte varför, det är alltid precis lika illa. Men det är just, alltså, vad ska man säga, antisemitismen eller judehatet helt enkelt. Är ju någonting som man tror att fotbollen ändå och samhället har på något sätt kommit till rätta med. Och att det att på någonstans kan förpassas till historien, och att problemen som vi kanske har framför oss nu är av lite ny karaktär, och att det handlar om att kanske ett Italien som inte vet, eller där det finns mycket okunskap och där det inte finns någon tradition eller någon vana. Alltså de här, Spanien också tidigare, de här länderna som de europeiska länderna som inte är några invandrarländer helt enkelt. Men
som inte har en historisk kring att ha vunnit ett världskrig mot antisemitismen, om man säger så.
Till exempel, precis. Mm. Och som inte heller har en historia av att två av tre landslagsspelare har afrikanskt ursprung, till exempel. Och, som ju, eller karibiskt, som ju gäller för England och Frankrike. Jag vill ändå prata lite om det som hände i ligan i Frankrike i helgen. För att Frankrike är ju relativt förskonat från detta, inte från rasism förstås, men fransk fotboll har ju ändå haft färre incidenter, och framförallt så de incidenter som har varit de senaste åren har ju skett på förbundsnivå i princip, och det har varit tränare som har varit ute och vevat, men också på många sätt i kanske okunskap mer än någonting annat. Vi har ju de här berömda raskvoterna som höll på att kosta Laurent Blanc jobbet för några år sedan när han var förbundskapten och så vidare. Fransk fotboll är generellt ganska bra på att stå upp mot sånt här, och det brukar inte förekomma på planen i alla fall. Men i helgen när Amiens mötte Dijon så fick matchen skjutas upp, eller den avbröts i 5-6 minuter. Det var Amiens lagkapten Prince Désir Guano som blev utsatt då för apljud av en motståndarsupporter. Och domaren avbröt matchen, och man kan se, det finns tv-bilder och ljudupptagningar på när de diskuterar huruvida de ska fortsätta spela eller inte. Domaren säger att vi ger ett försök till, annars så bryter jag. Det finns ju väldigt tydliga regler kring det här, och så det som domaren ofta anklagas för är att inte tillämpa regelverket helt enkelt. Man har ju möjlighet, det finns ju tre olika nivåer av det här, när man kan avbryta och stänga, eller ja, helt enkelt avbryta matchen helt och hållet under de här omständigheterna. Guano då samtalade med domaren i egenskap av både utsatt och lagkapten förstås, och det bestämdes att matchen skulle plockas upp, och han har blivit lite av ett samtalsämne i början av veckan i Frankrike just för sin reaktion kring detta. Han bestämde sig till exempel för att inte polisanmäla den här supporten som lotsades ut från arenan. Det var ju därför man valde att fortsätta matchen. Och han berättar själv i en lång intervju med L'Équipe att hade han varit lite yngre, nu är han 25, så hade han nog reagerat mycket mer impulsivt och med mindre förståelse. Men han säger att för mig så är kärleken och religionen har ändå förändrat lite min inställning till detta. Vi ska komma ihåg att Guano har tillhört Juventus faktiskt, och där säger han själv att han inte blev utsatt, men han har spelat i en massa ligor och en massa olika klubbar de senaste åren. Han har varit en sväng i England också, och nu är han då i Amiens, och säger så här till L'Équipe: ingen föds till rasist, precis på samma sätt som ingen föds till att vara en tjuv. Enligt mig så är det ett sorts dåligt frö som man sår eller som sås. Och det är det här som jag slåss emot. Inte mot den enskilda mannen, den enskilda individen. Honom har jag redan förlåtit. Rasismen, det är rasismen som jag aldrig kan förlåta. Det är rasismen som jag på alla sätt vill ta avstånd ifrån. Det är därför som jag inte ville polisanmäla. Jag vill att det här ska fungera som en lektion eller en läxa eller en sätta ljuset på det här som har hänt. Och det viktiga för mig är att budskapet når ut över Frankrikes gränser och att alla förstår vad det handlar om. Det har också bara direkt efter inträffade så fick han ett telefonsamtal av Frankrikes idrottsminister Roxana Marasignano och en gammal simmerska. För övrigt är ju vi har pratat om det här tidigare, det är vanligt i Frankrike att det är före detta idrottare som får just den här posten eller portföljen som idrottsminister.
Hon är gammal världsmästarinna till och med i simning.
Precis, exakt. Och hon har väl rumänskt ursprung helt enkelt. Mm. Inrikesministern också, Christophe Castaned, har varit i kontakt med honom. Noël Le Graët som är ordförande i det franska fotbollsförbundet. Och Didier Deschamps har också, eller ska kontakta Prince Désiré Guano för att visa sitt stöd kring detta. Vi har ju pratat om det tidigare, hur man hanterar den här typen av skandaler inom fotbollen på olika sätt i olika länder. Och i Frankrike så blir det väldigt, väldigt snabbt en politisk fråga, en inrikespolitisk fråga. Idrottsministern har ju en tradition av att söka upp eller åka ut till landslagsläget till exempel och ta dem i örat om de till exempel missköter sig eller strejkar mot träning på under ett världsmästerskap till exempel och så vidare. Och det här tycker jag är det enskilt bästa sättet att hantera frågan. Tyvärr så tror jag inte att det går att komma till rätta med den här typen av skandaler och läktarskandaler och rasism och sånt om inte precis alla på väldigt höga positioner säger ifrån och visar att det här är en politisk fråga på absolut högsta nivå som angår alla. Här är vi så att säga lite efter i Sverige och det är väl de flesta länder. Man ser inte det här så ofta i Spanien heller. Italien ska vi inte ens prata om. I Storbritannien ser man inte det här heller egentligen ske. Men det hindrar ju inte att jag tror att man i Frankrike känner att det här är en typ av skandal eller en typ av rasism som vi har varit ganska fredade från just på läktarna och när det väl sker så är det väl viktigt att väldigt snabbt ta avstånd och lyfta frågan så pass högt så att man förstår att det här är liksom återigen någonting som angår precis alla och som inte kan på något sätt slussas bort till idrottsvärlden och att fotbollen måste ta hand om sina egna problem och så för att det klarar den inte helt enkelt av på egen hand.
Nej, men alltså, alltid när det här dyker upp så måste man ju så här verkligen gå till rötterna, det är väl det som du är inne på. Liksom, hur kan det uppstå? Liksom? Och det känns ju så oerhört otidsenligt och liksom obsolet på något sätt att det är 2019 att man upplever en ökning av rasism eller antisemitism eller så där på läktarna. Och jag tror att för att då kunna bota den här pesten så måste man verkligen tänka igenom hur kommer det här sig? Och alltså jag har funderat jättemycket på det i samband med ja, den bok jag läser om just nu då, som jag ska berätta lite mer om. Som bland annat tar upp en Gustave Le Bon, och då är vi tillbaka i Paris, en fransk sån här socialpsykolog på 1800-talet som 1892 så var han ute och red i Paris. Det gör man inte så mycket längre, kan jag tänka.
Jag kände att jag sörjde just att jag aldrig gjort det. Och nu någonstans känns det som att jag kanske aldrig kommer få göra det heller.
Men, ja, det var sådär, man får någon Amélie från Montmartre-bild i huvudet. Men han var ute och skrittade och ramlade av hästen. Och skadades då. Och började då fundera kring etologi, tror det heter. Vad med, djurs själsliv och sånt utifrån. Han studerade foton av hästar och hur de tänkte och resonerade och så här, utifrån någon slags väldigt manlig tanke att det inte är mig det är fel på, det måste vara hästen som kände något jävligt konstigt.
Mm.
Och i förlängningen så blev det där starten då för forskning och den här hela den moderna masspsykologin, studier av masspsykologi. För Le Bon började då forska i just känslor och i de här, den sortens psykologiska uttryck som dyker upp då när individer övergår i folkmassor.
Mm.
Le Bon själv var ett sådär...
Socialpsykologi helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Han var ett dundersvin. Liksom. Han var misogyn och han var rasistisk. Men han är en historiskt enormt stor auktoritet på området. Då. Freud plockade upp mycket spår. En österrikare som heter Adolf Hitler plockade upp mycket spår också.
Så där, ja.
Men det som Le Bon skrev om var just maktkänslan då i massan och hur den här rent fysiska massan kan trumfa intellektet på något sätt. Att känslorna vinner över förnuftet.
Mm.
Att när du känner att du är en del då av hundratals eller tusentals människor så slutar du skämmas.
Just det.
Och den här boken då som jag läser just nu som bland annat tar upp Le Bons forskning är av en engelsman som heter William Davies och den heter Nervous States, How Feeling Took Over the World. Och Davies skriver bland annat då: It is the size of the crowd that allows people to suspend their individual judgment and their inhibitions and give way to their feelings. Och han skriver också, alltså vi har ju alltid på sätt och vis varit en del av en massa, vare sig vi vill eller inte, liksom, det ekonomiska system eller själva demokratin, den representativa är också en massa. Men att alla de där, det är system som inte är så här omedelbara, utan de är ju... Ja,
verkar långsamt på något sätt.
Ja, och de är representativa, de är abstrakta för oss.
Mm.
Och då kan man ju tänka att det som har hänt nu med liksom, internet, sociala medier...
Just det.
Är att människor liksom kommer närmare varandra. Det har liksom aldrig varit lättare än nu att känna att du är en del av en enorm och ja, så här känslostyrd folkmassa. Och grejen just med fotbollen om man ska återvandra dit är att där är man dels av den massan då, och samtidigt av en konkret folksmassa. Och i den kontexten så är en rasist är ju inte ensam där.
Nej, och jag menar det är väl också det... klassiska resonemanget men som ändå tål att upprepas att nästan alla som gör apljud eller sjunger ja, antisemitiska ramsor eller vad du vill kallar Mohammed Salah en bombare till exempel gör ju det för att de känner sig legitimerade av en påhittad eller ihoptänkt eller faktisk massa som delar de här åsikterna. Det är inte så att det sker ju inte ett vakuum som man brukar säga.
Nej, precis så. Le Bon skriver om det där, alltså inte om rasismen då, för han var ju, den var han helt för, tyckte han var kanon. Men, alltså,
men jag kan ändå uppskatta att du plockar ut en del av hans verk
ja, men det
och
använder
lite emot honom.
Som Freud gjorde, alltså, han skrev om massan som på sätt och vis en smittsam sjukdom, skriver att den här smittan är så stark att den inte bara ger individer vissa åsikter, utan den ger individen ett sätt att känna. Och det som du är inne på liksom att och jag har skrivit om det i samband kanske med våld, direkt våld på läktarna i fotbollskontexten, så att oftast så vågar den här sådana supportrar bara agera när de känner att det är sanktionerat av en massa liksom.
Just det.
Är det 10 000 som står och skriker att domaren är en fitta eller att AIKs tränare är en hora som måste avgå, så då kan de här våldssupporterna omvandla det till handling.
Mm.
Så jag tror att motståndshandlingen mot rasismen är liksom inte bara straff eller brutna matcher eller att spelarna slutar upp eller att FIFA går ut i en kampanj. Jag sa att Cheferin, alltså UEFA-presidenten, var ute och sa att domarna borde stoppa matcher när de hör rasism från läktarna.
Mm.
Utan motmedlet är att man måste göra att rasisterna känner sig ensamma.
Just det.
På internet eller på läktarna eller i vardagen eller vad som helst.
Det kan jag tänka sker kanske till exempel när man efter att Sverige har förlorat en VM-match mot Tyskland i absolut sista minuten och kastar sig ut på Jimmy Durmas Instagram och skriver en massa idiotiska och rasistiska tillmälen. Det är ju ett halvår senare när en väldigt ensam 17-årig pojke sitter i en rättegång och svettas och stammar lite kring det här och inte riktigt vet varför han gjorde det eller inte kan förklara det i alla fall. Så är det ju exakt här vi landar. Det råder en allmän, väldigt upphettad känsla av att det här är okej att göra. För att någon har förstört för oss Och det den minsta gemensamma nämnaren när vi en massa idiotiska fotbollssupportrar tittar på honom är att det är en invandrarjävel. Men avklädd naken och inför liksom det rättssystemet några månader senare så är man inte lika kaxig helt enkelt.
Nej, och det är väl liksom det enskilt finaste, eller finaste men mest där emotionella citatet från hela den processen är väl när just den här 17-åringen står inför rätten i Växjö och säger att jag vet inte varför jag skrev så, jag tycker ju inte ens så.
Nej.
Där finns på något sätt nyckeln till alltihopa.
Mm. Men då, man kan inte komma ifrån då utvecklingen i hela Europa just nu. Att det aldrig, att man aldrig riktigt har fått bukt med problemet i Italien är ju, det känner ju de flesta till. Nu ska jag känna lite här och det ska man inte göra i de här sammanhangen. Men nu gör det i alla fall. Det känns som att det var någon form av peak för några år sedan kring det här i Italien. Och sen så har det verkligen återkommit nu. Men det har väl aldrig försvunnit egentligen. Men vi har flera uppmärksammade fall då på slutet. Inte minst det senaste är ju Koulibaly såklart i Napoli. Mm. Det går ju inte att komma ifrån att de, på det sättet som de politiska vindarna blåser just nu i Italien, så har man faktiskt en inrikesminister i Matteo Salvini som ju är egentligen på många sätt landets premiärminister, i alla fall agerar han på det sättet. Det är han som får överlägset mest uppmärksamhet. Och när han då själv säger i samband med en match, han är ju stor Milan-supporter, att det är svårt om man ska börja straffa folk som sjunger rasistiska ramsor, då blir det svårt för det finns också en massa andra saker de sjunger och att lite så här, man kan inte plocka ut bara det ungefär. Mm. Då ger han ju också de här människorna i Italien som jag ändå vill hävda i väldigt stor utsträckning handlar om ovana och att man inte har någon tradition av att prata om de här sakerna. Han legitimerar dem och ger dem vind i seglen på något sätt. Och i Storbritannien så är det ju extra tydligt. Det är ju den här kick it out som är den här gemensamma rörelsen eller föreningen, vad vi ska säga, associationen som dit man kan rapportera då rasistiska tillmälen inom fotbollen och incidenter och så, de har ju sett en ganska rejäl ökning på slutet och de kopplar samman detta med Brexit. Det vet ju alla också att hatbrotten, alltså med rasistiska förtecken då framförallt, men också faktiskt med mot andra sexuella minoriteter till exempel, ökade alltså enormt bara veckorna efter att Storbritannien hade röstat för att lämna EU under sommaren 2016. Och det är ju framförallt, då är det landets kanske asiatiska invandrare, då, pakistanier och indier och så. Men också mycket polacker som ju är kanske de som Brexit-motståndarna, i alla fall de med lite intellektuell svansföring eller en analys riktas emot. För att det är ju uppenbart att det var mycket EU-invandringen som man ville komma åt där. Det här sätter sig på fotbollen och det är fruktansvärt tråkigt, men allt annat hade varit konstigt för att det är en så pass stor folkrörelse i Storbritannien och England inte minst. Så att det alltid kommer få genomslag där någonstans.
Ja. Absolut, och det är klart att om de här rörelserna, de här strömningarna blir sanktionerade från den politiska makten, oavsett om det är liksom i USA eller i Polen eller i Ungern eller för all del i Sverige, så då är frågan också vilket ansvar man kan utkräva från de som faktiskt sen skriver till handling också. De agerar inte, som du sa, de agerar inte i vakuum.
Nej. Och de kanske också agerar väldigt mycket som marionetter för en, ja, vad man upplever är en mycket större grupp då. Och som det sannolikt också är på många sätt. Men i England, det speciella får man väl säga i England, till viss del i Italien också, men kanske mest i England, är ju att det finns en tabloid tradition som verkligen har eldat på det här. Vi har ju pratat om det tidigare, hur Raheem Sterling framförallt har framställts i brittiska tabloider på ett sätt som är fortfarande och förhoppningsvis för all framtid helt otänkbart i de flesta länder. Men där finns, för jag skulle ändå vilja påstå att i stora delar av åtminstone norra Europa och även i Frankrike och för all del Spanien och Tyskland och så finns det en ganska vad ska man säga, det finns ingen liksom medial eller på något sätt press outlet, nu famlar jag lite efter orden här, som legitimerar de här sakerna. I Sverige så har vi ju trots allt det är inte så att det debatteras om det här är okej eller inte, men eller att svenska medier på något sätt har liksom eldat på eller gjort det här till sin historia eller till sin debatt eller så. Men så är det verkligen i England, och där måste ju också brittiska journalister och publicister titta sig väldigt mycket i spegeln och fråga sig vad deras ansvar är i detta.
In the mirror, nudge nudge.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, är vi redo för lite pep talk?
Det kan vi också tänka oss. Jag skulle bara vilja kasta in här för att vi ändå ska rapportera från hela den brittiska fotbollen. Så är det faktiskt så att under tidigare våras så lämnade Sheffield Uniteds Sophie Jones, alltså Sheffield Uniteds damlag, fotbollen efter att hon hade blivit avstängd 5 matcher för att ha ropat rasistiska tillmälen till en motståndare i Tottenham just. I januari var detta. Mm. Det är fortfarande, hon nekar, Sophie Jones nekar till allt detta. Hon säger att hon inte längre har något förtroende för FA och att detta är anledningen till att hon slutar med fotbollen. Men man ska också ha klart för sig att i takt med att också damfotbollen växer så kommer herrfotbollens problem sakta men säkert också tränga sig in där. Och det här är väl det första riktigt kända exemplet, vad jag vet i alla fall, där det har gått så långt så att det har blivit så att en spelare har slutat spela fotboll helt enkelt av som en konsekvens av en rasistskandal.
Jag tror också att det var i veckan någon på andra sidan, någon som har blivit utsatt i de lägre divisionerna för rasistiska attacker liksom, som också valde att sluta. Det är 100% säkert. Jag slutar nu, det har varit för mycket rasism. Och då var det väl från andra spelare, tror jag. Mm. Så att det är en pest. Aha. It's a plague. Jo, jag tänkte att det var länge sedan vi pratade om döden.
Ja, det kan kanske stämma.
Mm, efter att ha pratat om uppbrunna kulturarv och rasism så kände jag att det var dags. Jag vet inte om du, eller det gjorde du såklart, noterade här om veckan när Racing vann ligan i Argentina, så blev det ju en sån där världsnyhet att en supporter med väldigt riklig kroppsbehåring hade grävt upp sin farfars kranium.
Jo, tack.
För att han då skulle, gubben skulle få med och fira det där guldet. Den spreds ju som en löpel, så att säga, den här bilden, som någon slags bevis på hur tokigt det kan bli om man inte sköter sin kroppsbehåring. Nej, men just det där med fotbollen efter döden på andra sidan, det är ju lite av en specialgren i Sydamerika. För några år sedan, 7-8 år sedan någonting, så sköts en 17-årig colombiansk kille, Christopher Jacome, ihjäl i Cucuta. Det blev också en nyhet, för dagen efter så spelade då hans klubb Cucuta, och hans Christoffers kompisar bestämde sig för att ta med hans kista in på läktaren. Ja, de mötte Envigado i någon så här viktig match och låg under med 1-0 med typ en kvart kvar, men typ samtidigt som de fick in kistan, man kan ju fråga sig hur man lyckades få in den då på läktaren på ståplats, så kvitterade Cucuta såklart. En annan lite mer fin historia som det också då är förevigad i bilder och filmklipp från 2017, så omkom Kedwin Indriago, venezuelansk landslagsspelare i futsal, i någon MC-olycka runt nyår ungefär. Och innan han skulle begravas så lånade då hans lagkompisar kistan och bar in den på fotbollsplanen och ställde den precis framför ett mål. Och sen så spelade de fotboll och passade till varandra och sådär. Och innan de då lät kistan skarva in bollen i det öppna målet.
Nej, men Gud.
Och sen så bar de då kistan till gravplatsen och de grät och kramade om kistan och innan de begravde den.
Ni ser ju, det här är ju inte en bildpodd, men jag sitter ju här och gör korstecknet bara så att alla ska ha det klart för sig. Det här känns som en väldigt så fine line mellan att häda och hedra på något sätt.
Ja, vad fan. Alltså min slutpunkt var väl att jag mest ville få någon slags carte blanche från dig och dra med dig ner på Lerdala IP när den dagen kommer.
Okej, för du tänker att när en av oss dör ska jag, då flyttar jag till Sydamerika och så vidare. Ja, du får ta mitt hjärta då och hålla det varsamt i din hand.
Som den sista droppen vatten, det lovar jag.
Ja. Men är det inte väldigt skönt att de här historierna som nästan alltid kommer från Sydamerika, där man ju också har en till viss del ganska morbid tradition. Alltså jag tror att det är ganska så, det finns väldigt mycket inslag av detta i Mexiko till exempel, så känner ju till de här festivalerna med stora dödsmasker och så vidare. De kanske finns lite, man kanske är lite närmare döden på något sätt.
Men det är ganska Dia de los Muertos heter det, va?
Just det, precis. Och att man på något sätt, att det här sker så långt borta så att man inte riktigt har möjlighet att faktagranska. När jag läste om det här kraniet så tänkte jag att jag behöver inte ens kolla upp det här, för att det är en fråga om 45 minuter innan någon kommer rapportera detta som fake news. Hur går det ens till? Vem går runt och hur har man så att säga tillgång till någons kranium överhuvudtaget? Men detta har inte skett då, så att vi får väl utgå från att det är lite liberalare regler kring hur hanteringen av döda helt enkelt i på den stora sydamerikanska kontinenten. Jag vet inte om jag tycker att det bara är gött liksom. Det är lite makabert också.
Det är väl lite små hyperbolt kan man säga. Jag tyckte att det var halvfint med kistan som gjorde mål. Att de ville ge honom ett sista mål innan han gick vidare över till andra sidan och sådär. Ja. Men just det där med att gräva upp, det finns något i det som är lite över alla sorters gränser kanske.
Någonstans så, ja. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. På den stora världsfotbollkongressen som hålls i Barcelona, eller gjorde under gårdagen i alla fall på måndagen, så har det framkommit att FIFA, som ju är bland annat presenterat av sin juridiska direktör, vilket ju är lite av en oxymoron, men de måste väl ha någon sån, Emilio Garcia Silvero, berättade där att FIFA jobbar på ett nytt transfersystem på internationell nivå. President Infantino är väldigt oroad över en hel del problem då som förekommer i och med de stora och de små värvningarna och transferaffärerna runt om i världen. Och även om de inte har riktigt sjösatt detta ännu, så vill FIFA då, vad det verkar, på något sätt sjösätta en sorts FIFA-bank som ska reglera de här transfersummorna och jag citerar, bidra till mer transparens, citat slut. Transparens heter det till och med på svenska. FIFA jobbar just nu på ett projekt som är en sorts bank där man då ska kanalisera alla pengar som betalas ut till klubbar för att bland annat utbilda spelare, men också till klubbar som betalar agenter bland annat då, berättade den här juridiska direktören återigen, Emilio Garcia Silvero. Och det känns någonstans i liksom min första reaktion på detta att Swedbank och de här Panama Papper, Nordea och vad du vill har ju i princip, kommer inte ha någonting att sätta emot de potentiella pengafesterna och korruptionsfestivalerna som det här någonstans, vad ska man säga, som lägger grunden för. Jag känner att FIFA har väldigt många problem och det största är kanske självbilden.
They got 99 problems.
Ja, precis. Och självbilden är 95 av dem. De andra fyra är väl typ att ja, halva den gamla styrkan sitter och skakar galler just nu och att det, förtroendet är väldigt litet för den här organisationen. Men de lyfte ändå det här initiativet då nu, bara ett par år efter att FIFA ja, gick från att finnas till att knappt existera längre på det sättet som vi känner det, till att ha återgått på något sätt till en, om inte uttalat eller liksom bevisat korrupt, så i alla fall extremt hyperbol, som du sa alldeles nyligen, organisation. Där man alltså tycker att man är i en position just nu att starta en bank och hantera transfers. Simon Bank, hur dåligt tror du att det här ska kunna bli om ett är inte så dåligt och tio är slutet? Alltså tio är branden i Notre Dame.
The end of the world as we know it. Nej, men alltså man kan konstatera att det här skulle eventuellt kunna vara en kris för världens banker, men framförallt så är det en kris för all världens komiker. Det går inte att göra satir längre.
Nej.
Det är helt jävla omöjligt. Alltså, man vill ju vara någon slags den här journalistiska flugan på väggen för spånmöten som uppstår. Mm. När de, alltså det måste ju ha varit så att de läser liksom på sin teleprinter som jag antar att de har och se telegrammen som studsar in liksom, Swedbank, Danske Bank, pengatvätt, kriminella, konglomerat. Vad fan, varför har inte vi en bank?
Vad exakt så? Hur kan vi ha missat det här tåget? Det verkar ju helt sanslöst.
Alltså man vill ju sätta in sina pengar. Jag känner ju att jag skulle ha allra högsta förtroende för den banken, lite utifrån det där att om man nu ska liksom bli dunderjävla blåst av kapitalet, så vill man i alla fall bli blåst av någon som vet hur man blåser, så att säga.
Ja, men jag känner lite samma sak. Jag känner också så här, om den här liksom lilla projektgruppen har en omvärldsanalytiker, vi bara leker med tanken att de har det, så jag undrar lite vad hens jobb har varit i detta och hur hen har
hans tror jag.
Kan vi slå fast det? Har kommit fram till att en bank, det är nog vad vi ska syssla med. För att om det är något vi har visat här på FIFA de senaste 5-10 åren, så är det att vi vet hur man gör med pengar och hur pengar mångfaldigas. Och där har han ju för all del inte fel. FIFA är ju, står sig väldigt starkt ekonomiskt just nu, väldigt, väldigt rikt. Det kom också fram i veckan för övrigt att Infantino faktiskt tar ut mindre i lön eller ersättning med allt ihop räknat än vad Blatter gjorde på sin tid. Så man skulle kunna argumentera för att det finns, någonting har hänt då på den fronten. Det hindrar inte att det är ungefär samma människor, eller i alla fall människor med samma ingångar som sitter där nu och bestämmer, som det var för 5 år sedan. Jag tror att det här skulle kunna bli en väldigt bra film. Mycket bättre än den här ganska dåliga Depardieu-filmen.
Ganska dåliga, ja.
vad heter den? Någonting Emotions?
Ja, jag kommer inte ens ihåg. Men den var ju ganska dålig på samma sätt som att det var ganska dåligt att Notre Dame brann.
den var så dålig så att trots att Gérard Depardieu inte bara har lite ingångar på Cannes-festivalen, utan väl i princip mer eller mindre så svävar väl hans ande över den, att han inte ens fick in den på festivalen. De sa att den håller så att säga inte konstnärligt, så den fick sättas upp på stranden i Cannes. Det var någon sån festivalvisning där man kunde gå och titta på den här filmen för några år sedan.
United Passion.
Ja, det är för fint. Nej, jag tror att det här kan bli en, alltså jag tror att det här skulle kunna bli en liksom sista uppföljning på de här Oceans 11 och 12 och 13. Och 8 var ju den senaste med bara kvinnliga skådespelare. Det här skulle kunna bli en liten pandang till den. Jag tror att man kommer inte behöva leta så länge efter liksom intriger och galna strategier för att förskingra pengar. Utan det känns som att det skulle kunna skriva sig ganska mycket själv, FIFA-bankfilm. Vad ska den heta, tror du? Alltså United economy feeling.
Kanske. Feeling är jättebra.
Ja, feeling måste ju in, för det är ju någonstans där vi landar i alla fall. För det är väldigt mycket feeling som FIFA har gått på de senaste åren när de har hanterat sina utbetalningar och mutor och diverse.
Ja, de är vår tids killingen, får man ge dem.
Ja, lite så. Med skillnaden att då ingen i det här gänget har gjort Henrik Schifferts resa till att bli liksom en sönderkramad socialdemokratisk kulturarbetare som alla älskar, utom alla de som hatar honom, vilket ju är ganska många också.
Jag tror att den kommer, det är tidsfrågan. Infantino turnerar i alla sådana här folkets parker, ja. Med mitt tiotal.
Är det lite så som när Schiffert ställde upp på den här skramla pengargalan till, det var under flyktingkrisen, och så stod det PK-maffian tror jag på hans tröja. Det var väl lite det Infantino försökte med under VM-Ryssland, när han satt med en sån svart hoodie som det stod volontär på. Så han kanske redan har inlett den vandringen nu när du säger det.
Jag tror det. På hans t-shirt kommer det inte stå PK-maffian, det kommer bara stå maffian.
Det kan bli bra, tror jag. Länge lever FIFA, och jag ser fram emot den här banken. Jag säger som du, lika väl som att ha sina pengar placerade i Nordea eller Swedbank eller vad man än har, så kan man väl sätta dem hos FIFA. De skulle kunna växa enormt mycket, enormt snabbt, utan att någon ställer några frågor till exempel.
Jag sätter i mina pengar nu.
Mm.
Visa mig pengarna! Visa mig pengarna!
Så, över på veckans profilspåret. Jag tycker att vi öppnar med lite musik den här gången.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro,
eu vou. Det där var Caetano Veloso, en av Brasiliens allra största, mest älskade musikern. Sådana här vänsterröst och regimkritiker under diktaturen. Och också mannen bakom ett alldeles fantastiskt meme, vad säger man?
Meme,
vet man, det är fortfarande ingen som riktigt vet, va?
Nej.
På sociala medier. Det var så 2011 så var Veloso i Leblon, stadsdel i Rio de Janeiro. Han parkerade bilen och så gick han ut. Och det blev en notis då på den här enorma nätsidan Terra under rubriken Caetano Veloso parkera bilen i Leblon. Och det var liksom allt. Det var hela nyheten.
Mm.
Och sen dess då så firar man på sociala medier årsdagen av den här nyheten under hashtaggen Caetano Veloso parkera bilen i Leblon. Mm. Det är någon slags mediekritik då med väldigt mycket glimt. Sådär, varför blir icke-händelser stora nyheter?
Mm.
Och det där ska jag då leda in på veckans profil som heter Igor Juliao. Högerback som ägs av gigantiska Fluminense. Precis före jul så spelade han då hela matchen när Fluminense säkrade sin överlevnad i Serie A, högsta ligan i Brasilien. Men det blev liksom inte den stora nyheten från den matchen då, utan det blev att Igor Juliao tog tunnelbanan hem från matchen. Och Igor själv sa att det är så sinnessjukt, liksom. Det här har blivit det nya Caetano Veloso parkerar i Leblon-grejen. Så, och Juliao blev man lite kär i då, tunnelbane högerbacken. Och den kärleken har fördjupats sen dess då. Han är alltså son till en gammal yrkesmilitär. Hans farbror är historieprofessor. Han själv är typen då som åker till ungdomsfängelser för att föreläsa och prata med tonåringarna som bor där. Han har liksom uttalat sitt stöd till homosexuella fotbollskollegor.
Och sådär. Alla dem.
Alla dem. Mm. Och jag menar, vi snackar mycket, rätt mycket om alla de här fotbollsstjärnorna som slöt upp bakom Bolsonaro, här semifascisten och i presidentvalet. Men att Juliao då såklart gav sitt stöd till Arbetarpartiets kandidat Fernando Haddad, som då var gammal sån här utbildningsminister i vänsterregeringarna före då. Och när andra höll på då att ge sina intervjuer och stötta Bolsonaro så krävde Juliao att få ha ett foto av Marielle Franco på sin matchtröja då. Marielle Franco, en svart, lesbisk, antirasist, feminist, vänsterpolitiker som då tog kamp mot polisvåld och som mördades i fjol i något sånt här attentat. Så Igor är liksom en kille som sticker ut, en kille i fotbollradikal smak, läser Nietzscheböcker, har huset fullt av Frida Kahlo-konst.
Okej, vänta, det är ju redan i sig en väldigt spännande kombination.
Eller hur? Mm. Jag antar att han vill känna sina fiender så. Och jag gissar ju, utan att veta, att det är nog inte äkta Frida Kahlo-konst. Han är ju bara högerback, så att säga. Men man har haft lite koll på honom då sen hela tunnelbanegate. Och nu i veckan så såg jag att han fick rubriker igen. För Igor Sholiao hade då på sociala medier sett hur en ung kille, Pablo, 22 år, som skrev om sin verklighet på sociala medier. Pablo, den här killen då, bor i Maré, en av så här Rios allra fattigaste, mest utsatta favelor med gängkriminalitet och knark och hela den grejen. Men Pablo ville då ta sig därifrån, han ville plugga journalistik på universitetet. Problemet var att han inte hade råd att betala såna här provavgifterna då, som krävs för att kunna komma in. Så han skrev det på Twitter då, att han behövde låna de här pengarna, och han lovade att betala tillbaka dubbla pengarna när han väl har lyckats. Och Igor Sholiao rider in från vänster, skickar ett sina DM, direktmeddelande till unge Pablo, och har då betalat provavgiften. Så den sortens kille, Igor Sholiao, han är killen som hjälper unga människor och som åker tunnelbana. Det gör honom till veckans podcast radikal profil.
Välförtjänt.
Jag tycker det.
Ska vi plocka upp lite Nietzsche då, när du ändå nämnde honom, och kliva in på kulturtipset. Friedrich Nietzsche sa ju bland annat: "We have art in order not to die of the truth." Eller from the truth. Det finns lite olika varianter och översättningar av det där citatet, men ett av de bättre han har sagt ändå, får vi säga. Min egentligen första och på många sätt enda relation till Notre Dame-katedralen, förutom att jag är bosatt i Paris då sedan många år, är den, inte Victor Hugo-klassiken i sig, utan musikalen som sattes upp för en 15-20 år sedan, som bygger på boken såklart då, och som heter Notre Dame de Paris. Skriven av, iscensatt i alla fall, eller vad man säger, uppsatt av ett kanadensiskt gäng. Jag tror att det är en italienare som har skrivit musiken, och regissören är kanadensare och så vidare. Den fransktalande delen av Kanada. De turnerade runt med den här, och det tog inte så lång tid innan den kom till England och London. Och jag gick och tittade på den här musikalen flera gånger. Det här som folk lite fraktfullt kallar guilty pleasure har jag till vissa musikaler. Jag hade i alla fall som 19-åring när jag bodde i London och la alla mina pengar på detta. Det är faktiskt en väldigt så disneyfierad ingång till den här klassiken, och en musikal som lyfter mycket de här utstötta existenserna som vi har pratat om. Det vill säga ringaren förstås då, zigenarkvinnan, de papperslösa som har en ganska framträdande roll i Notre Dame de Paris.
Och Johanna Frändén lyfter den också.
Ja, men precis. Hela musikalen finns på YouTube. Där kan man öva sin franska om man vill, för jag tror bara att det är hela den franska som finns. Men det finns klipp av den engelska också. Ska vi lyssna lite på The Age of the Cathedrals, för det här är svulligt. Nowhere came the age of the cathedrals. The old world began. A new unknown thousand years for man just has to climb up where the stars are. Så där kom det ett musiktips i... Jag förekom lite din utgångslåt, Simon. Men jag gissar att du har förberett den i alla fall.
Jag har inget emot att efterkomma. Och vi har ju rört oss mycket runt i Europa, lite i Sydamerika. Och jag tänkte ta oss längre bort till Australien. Vi har varit där förut och vi brukar ju av rent sådär moraliska skäl mest hata på Sydney FC. Då, om man nu med moral menar att man håller på Ola Toivonen och Melbourne Victory.
Och det gör man ju. Vilket man ju menar med moral inom fotbollen.
Ja, gud ja. Moraliska imperativ existerar.
Vad spelade Alessandro Del Piero egentligen?
Och kan det ha varit i Sydney eller?
Nu vet du.
Ja, nu hör du googlas.
Ja, hör du att jag googlar här? Ja, Sydney FC. Så att ja, moraliskt så hatar vi honom lite grann då. Det känns ju inte riktigt bra.
Nej, men i valet mellan Toivonen och Del Piero så är det ju enkelt.
Då är det precis väldigt lätt.
I helgen som gick här så hände två stycken saker då i A-League. Och den ena var ju som vanligt att Ola Toivonen gjorde mål och att Victory vann. Men den andra var att Alex Brosk räddade en poäng åt Sydney med ett mål då. Och utöver då den klara bristen att han konkurrerar med Ola så är ju Alex Brosk en ganska fin fotbollsspelare. Lagkapten, klubbikon i Sydney FC, den största de har haft, och också samhällsengagerad då. Han är den, eller blev den första från Asien då, dit man ju räknar Australien i rent fotbollsmässigt, som slöt upp i det här som du brukar prata om, Johanna, Juan Mata och Mats Hummels common goal, heter det va?
Deras just det. Alltså, ja, det går alltså inte så bra för dem.
Nej, det går inte så bra. Så att man skänker 1% av sin lön till välgörande ändamål. Och det är inte ens 1% av fotbollsspelarna, väldigt mycket mindre än så, som slutit upp bakom det.
Titta gärna in på hemsidan skulle jag säga till Common Goal och förfäras över hur få som anslutit sig till detta, och förfäras inte över att de som anslutit sig spelar i farmarligor och lägre divisioner och så, för att det är ju inte deras fel. Men det säger ju någonting om att han inte har kunnat lyckas skramla ihop ens en startelva helt enkelt av berömda namn.
Kan man tänka sig att FIFAs bank kliver in i Common Goals?
Jag tänkte väldigt mycket på detta. Här har de ju faktiskt ett läge att få någon form av goodwill när de börjar. Och det skulle ju förlåta väldigt mycket annat. Men känner jag FIFA rätt så gissar jag att de kommer på något sätt argumentera bort det. Jag skulle inte sätta mina pengar. Jag skulle hellre sätta mina pengar i FIFA-banken än att sätta mina pengar på att FIFA kommer plocka upp Common Goal, om vi säger så.
Jävla tråkig inställning, Juanita.
Ja, jag kan väl inte hjälpa att jag är ett finansiellt geni.
Bland så mycket annat. Alex Brosk var det. Han är son till ett invandrarpar från Uruguay. Och har själv berättat om när hans mamma kom dit som invandrare ung, så hur hon brukade äta sin skollunch inlåst på toaletten på skolan för att slippa bli mobbad. Han har också berättat hur hans pappa till slut har lyckats bryta sin barriär och komma in i någon sorts gemenskap genom att spela fotboll, såklart. Och allt det här har liksom format honom och gjort honom extra känslig för rasism och trakasserier och sånt. Han är också engagerad i ett projekt som heter Football United då, som arbetar med att integrera flyktingar i Australien. Och allt det här så vill jag liksom berätta, för att efter då den här matchen i lördags, när han gjorde mål, så meddelade Alex Brosk att han kommer sluta efter den här säsongen, efter en rik karriär. Och han förtjänar ju att hyllas av oss och alla, och jag tänkte att vi kan väl göra det då med en utmarsch, med att spela lite ur det som väl är 2019 års bästa låt som kommit från Australien, Midnight Oil. Nej, jag skojar. Det här är Julia Jacqueline som sjunger Don't Know How To Keep Loving You. Vi hörs om en vecka, va?
Det gör vi.
Hej då!
Hej! So many